Välkomna till Slaget efter 12 den här måndagen, och då ska vi diskutera invasiva arter. Men idag har jag tänkt hålla mig på växtsidan, åtminstone till största delen av tiden. Nämligen det här är tiden på året där det blommar som huisigast i våra trädgårdar. Och det blommar också sådant där hos många som nu enligt den nya lagen om invasiva arter inte borde få blomma där. Åtminstone borde man inte få släppa det så långt som till blomning. Man borde göra någonting. Och det ska vi diskutera här idag. Med mig i studion så har jag Marina von Weissenberg från Miljöministeriet. Välkommen.
Tack ska du ha.
Helt kort introducerar jag för att ta de andra gästerna in. Så att hur mycket frågor har det kommit in beträffande det här? Att liksom folk undrar att vad är deras plikt och vad kan de göra?
Jo, det har kommit det här. Ärende handhas ju av mina kollegor de facto på jord- och skogsbruksministeriet. Jag själv då är tjänst på miljöministeriet. Men det kommer otroligt mycket frågor. Både juridiska men också tolkningsfrågor i hur man ska avlägsna de här invasiva och främmande arter. Och därmed så skulle jag vilja säga till er alla åhörare att det finns en fruktansvärt bra portal. Och den är inte alls fruktansvärt, den är otroligt givande och har mycket information, och jag skulle råda alla att gå in på den. Det är www.vieraslight.fi, och det finns också på svenska där. Och där finns allt från främmande arter, invaderade arter och invasiva arter och hur man ska hantera det här och vad är bekämpningsåtgärderna. Samt också vanliga frågor som ställs av medborgare. Och allt det här har sammanställts på en portal som har gjorts med ett väldigt gott samarbete mellan Naturhistoriska museet, Luomus och andra ministerierna har varit med. Och den här uppdateras då hela tiden. Och det finns väldigt god information, inklusive bilder av de här arterna. Men det där, mycket frågor kommer. Och det där, och speciellt är det fråga om då vresrosen och lupinen.
Det är de som folk känner igen, skulle jag tro.
Just det.
De flesta. Ja. Och här finns på den här listan en massa sådana som man nog inte bara på namnet så där direkt skulle känna igen. Men när man ser bilden så vet man vad det handlar om. Det tänkte åtminstone jag när jag har tittat på det här. Jag kan samtidigt också berätta för er att det finns en utmärkt artikel om det här på Svenska Yle just nu. Som Linus Hoffman har författat, vår Åbolands redaktör där, och med rubriken näst efter klimatförändringen lyckas invasiva främmande arter utrota flest arter i hela världen. Och det här är då ett citat som toppar den här artikeln. Också står det att bekämpning och talkon ger synliga resultat. Och då det där så hoppar jag till Astrid Lindström som är med oss i studion i Ekenäs. Välkommen.
Tack.
Du är ordförande för Hangö miljöförening. Och det står att bekämpning och talkon ger synliga resultat. Och nu vet jag att särskilt vresrosen har ni hållit på att bekämpa i Hangö längs med stränderna i många, många år. Kan du berätta lite om det jobbet?
Jo, det har faktiskt hållit på i många år, de här olika talkoprojekt och i olika människors regi. Ofta har stan varit där först med sina stora traktorer och gjort det där grovjobbet, och sen nästa år är det dags för det här fotarbetet, att man går dit och hukar sig och gräver och försöker få de där rötterna så hela som möjligt. Och det är då olika instanser som ordnar talkon, WWF och Lonocellulit och Elykeskus och Raseborgsföreningen och Forststyrelsen, och Allergi- och Astmaförbundet har varit med om det hela.
Du har själv också varit där och grävt?
Jag har själv varit där och grävt, jo. Det är ju nog alltid lite spännande att följa de där rötterna, men att nu är det ju hårt arbete också.
Ja. Hurdan skulle du säga att vresrosen är att försöka få bort från en sandstrand?
Nu är det ju jobbigt med att rötterna går så djupt. Den ska väl ha vatten, kan jag tänka, att den måste söka sig ner till någon fukt. Och väldigt djupt går det.
Och det räcker då att en liten bit blir kvar för att den ska komma upp på nytt, eller?
Jo, så är det.
Då tar jag in nu Elina Regård som är agroforstmagister och som är expert på sån här landskapsarkitektur och landskapsplanering, kan vi säga det på det sättet. Jag har nu översatt här i flykten från finskan. Välkommen Elina Regård.
Tack så mycket.
Ja, det där, det här som pratades här, här tog som exempel nu vresrosen, men om vi nu tar den här listan på invasiva växter, här är lupin, jättebalsamin, pestrot, vresros, kanadensiskt gullris, jättelokor, kärsnårvinda, asiatiska sliden, som är en växt som jag faktiskt, när jag såg bilden visste jag genast vad det var frågan om, men att det där, jag skulle inte ha vetat vad den hette. Varför ska vi inte ha de här växterna i Finland i naturen?
Ja, varför nog? Egentligen, jag tror att du redan nämnde det där i början, att det går lite, ljudet går lite runt här, så det stör lite, men koncentration egentligen. Du nämnde det redan i början, att de tar ju plats från våra naturliga arter, och sen speciellt om vi har känsligare biotoper, som typ de här havsstränderna eller torrängar, så de är väldigt känsliga mot de här invasiva arter. Och sen när vi redan har så lite av till exempel av torrängar, så vi redan har så lite av dem kvar, så sen kommer det såna här starkare växter som till exempel lupinen som tar över, så då förlorar vi de där sista platserna också. Mm. Och sen givetvis det är förbjudet också i lagen, så det är också en bra anledning att se till att var och en sköter sitt.
Men det att det har blivit förbjudet i lagen, så det beror just då på det att det anses eller att störa den naturliga...
Den biologiska mångfalden, ja, framförallt är det som det är frågan.
Jag skulle säga nästan att det hotar den biologiska mångfalden alltså. Mm. Och det här har ju kommit väldigt starkt fram, som det kom fram i Linus Hoffmans artikel också, att internationellt sett, om vi inte talar om Australien eller örikena, så det är ju en fruktansvärd stort hot mot den ursprungliga naturen i dessa länder. Och det där, som sagt, det bara sprider sig, och det har ju också att göra med förstås människan. Vi är mera globala och vi köper via e-commercen olika frön och det här. Och det är nog så att vi måste fortsättningsvis också bli mera medvetna om vilka de här arterna är. Så de här artkorterna som jag nämnde, som finns på den här portalen. Så det är nog otroligt viktigt att man också iakttar och lär känna de här. Men att det här åtgärderna som just görs nu, både i Hangö och på andra ställen, så det är nog otroligt viktigt och det där, att vi fortsätter med det och sen att vi får det här talkoarbetet. Vad jag tycker att också kommunerna och städerna skulle kunna göra ännu mera. En sak som jag ännu vill säga som har då hänt i och med det här vårt regeringsprogram, så det är ju det att vi har ju fått nu en tilläggsbudget för invasiva arter. Så det kommer att hända nog mera nu också. De här MTM-centralerna så har nu en koordineringsenhet uppe i Kajanaland.
Mm. Astrid, hur mycket är det frivilligt, bara folk som gratis och betalar med sin egen svett som har ställt upp där i Hangö?
10-20 personer på de talko som jag har varit med, den storleksklassen, kanske 30 ibland.
Är det för lite? Ledande fråga.
Det är ju ett oändligt arbete, så att det är ju nog på det viset för lite. Men att om man gör det varje år, så kommer man en liten bit framåt varje år och ser att det bär frukt. Mm. Så att det är bättre än ingenting.
Mm. Jag tänkte, jag har följt med här under, det har skrivits mycket om det här den här våren, eftersom det nu är meningen att vi alla ska bära vårt ansvar, och det har då betts av oss medborgare att vi ska se till att hålla vår egen tomt så att säga i skick. Och det finns hemskt mycket kommentarer här som är på social media under tidningsartiklars, alltså kommentarsfält, där folk frågar att varför? Att jag fattar inte, alltså nu har ni redan förklarat, men till exempel lupinen, att vad gör den för illa att den är jättevacker? Och nu var det fan att jag börjar göra något, det att om någon vill ha bort den får de komma hit med lia, att jag gör ingenting. Alltså hur skulle ni motivera människor som nu tänker så här att ta itu med det här? Jag börjar, kanske jag frågar Elina Regård först som det där. Ja.
No. Motivationen. No, det kanske pratade vi redan, men sen tänkte jag lite att vad är det som man kan göra i praktiken?
Mm.
Det är kanske det som jag kunde mera berätta om. Men att
no, ta nu lupinen till exempel. Kan du,
ja. Ja, att det som jag har lite funderat på här ibland är att just att man, många upplever att det är så hemskt svårt med bekämpningen och så vidare. Men då kanske man borde tänka mera på hur de där växterna beter sig. Och då blir det liksom intressantare och då lyckas man också bättre. Då borde man förstå till exempel just det här lupinet. Varför är det så svårt? Och varför det är så svårt är att den både har jättestarka rötter som då samlar energi. Så att den år efter år så kan den använda den där energin för att komma upp igen. Men sen samtidigt också producerar den frön som är väldigt långlivade. De är hårda och långlivade och därför den väl på ett väldigt effektivt sätt kan sprida sig. Och då om vi vill liksom minska förekomsten av lupiner så borde vi komma åt det här. Både den här förspridningen men sen måste vi komma ihåg att rötterna är kvar. Och att det rekommenderas ganska ofta att man ska liksom gräva upp, men det har vi lite det här problemet. Om vi tänker igen på de här enskilda medborgare, så har vi lite det här problemet att vi har de här rötterna kvar som man inte kan kompostera i egen kompost. Så då borde man liksom förstöra dem på det sättet att de kan inte fortsätta att växa igen. Men sen också kanske det där enklaste är alltid att slå ner vegetationen. Och då oftast brukar jag egentligen föreslå till de flesta att slå ner gång på gång på gång. Är du där i närheten så kan du alltid gå och observera det och titta att han har kommit upp igen och sen när han kommer upp igen så slår man ner. Så småningom så tar man liksom kraften ur den där växten och då börjar de där andra växterna få också möjlighet att etablera på stället.
Ja, varsågod Astrid.
Ja, jag tänker här på motiveringen att ja, det där har gått med i en Facebookgrupp som heter Död åt parkslide. För vi råkar ha ett bestånd i vår trädgård som nu börjar lite röra på sig. Och det där, det var hemsk läsning. Bland annat så går det åt husgrunder och förstås sånt här. Så det är väl en motivering som slår an på folk att det kostar och att huset rasar. Och den är verkligt svår att få bort så att men just sådana motiveringar duger. Och sen om jättebalsamin kan jag säga att en motivering är ju den att den är ganska lätt att knycka upp. Den har jag också haft i min trädgård. Och sen när den fick kytiga så tog det ungefär 10 år att den visst kom ändå upp några 20, 15, 10, 2. Men att det tog många år men den är så väldigt lätt att knycka upp. Och om man ser resultat så det är ju också en bra motivering att det lönar sig. Lupiner låter ju faktiskt besvärligare. Och säkert många av de andra här också.
Hur hade jättebalsaminen hamnat i din trädgård?
Den fanns där från början. Och den var bra sikthin där mot grannen. Vi har haft den på ett begränsat område. Jag har lite liksom begränsades område också genom åren. Men att det där nu så med de här nya reglementerna och sånt så ska den bort. Och det var ju nog besvärligt när man läser på den här sidan. Mm. Att om man sätter en markduk på så då går rötterna utanför och rötterna går annars också 5 meter ner i marken.
5 meter?
5 meter ner i marken och sådana hårfina rötter så de kan det där åstadkomma en ny planta. Och det där, det finns också grova rötter. Jag trodde jag hade slagit spaden, trädgårdsspaden i metall men det var en sån här rot som var så hård så det... Så det kändes som metall så den är verkligen hemsk. Men nu har vi också använt våra barnbarn som slavarbetare. De får 5 cent per styck som de drar upp så att vi ska se hur det går.
Jag ska säga att mina pojkar skulle ha krävt högre lön, tror jag. Men det där, jag måste säga att nu talar vi om växter med deras namn. Och jag tror att väldigt stor del av de som lyssnar har ingen aning om att ni borde sitta med telefonen bredvid och googla varje gång det här. Att jättebalsamin, om ni googlar den så ser ni genast vad det är för växt. Och jag slår vad om att ni inte kanske vet namnet men ni kommer att känna igen hur den ser ut, för så pass allmän har den blivit. Och den trivs ju på lite fuktigare platser. Den här jättebalsamin, åtminstone där som jag har sett den växa. Och det är alltså en hög växt med sådana här gapformade rosa blommor. Och den är hemskt nätt när den blommar. Alltså, det är ju en vacker blomma det här, tycker jag åtminstone. Och jag har förstått att den också har en förmåga att skjuta ut sina frön långa flera meter. Alltså till exempel rakt över en väg också till grannens tomt sådär bara.
Sen har den en egenskap till att den är ganska sen att blomma. Så när det mesta har slocknat i trädgården så surrar humlorna och bina runt denna. Det är nog väldigt synd sen att ta bort en sån här fin insekts- och humleväxt. Samma det väl med lupinen också, en del andra av de här växterna. De är det har sina fördelar också för insekterna.
Mm. Jo, alltså den här jättelup, alltså balsaminen just så den är just som du sa, jag har också sett humlor surra kring den och allting har ju två sidor. Så även detta, då återkommer till det här med motivationen hos folk att nu har vi hela tiden talat om att vi ska pelasta pölyttaja har vi också. Och vi är också på Yle med i den här kampanjen att rädda pollineraren. Vad ska man tänka om det här då i samband med att det ändå är blommande växter som man ska riva bort? Vad säger du, Elina Regård?
Vi givetvis hoppas att vi får andra blommande växter istället. Det är väl de här som vi har i vår egen natur från början. Det är väl det som är tanken.
Ja, att man ersätter det här med något annat.
Mm.
Mm. Det som ni talar här om, du berättade här Astrid om den här, du sa parksliden, att ni har ett bestånd i Hangö av det också. Alltså, den är också en växt som jag kanske bör förklara hur den ser ut, för jag tror som sagt att många har sett den. Det ser ut som bambu, lite som bambustänger som kommer upp på jorden. Väldigt kraftiga sådana kälkar och det kan bli täta bestånd. Och jag vet åtminstone en släkting till mig som för många, många år sedan redan hade donat en sån här berså i trädgården. Med väggar av det här och var att wow, att den här är fantastisk, den kommer upp jättesnabbt och jag har jättesnabbt den bär så. Och jag tyckte det var så intressant så jag tänkte att wow, att den här ska jag köpa också, tack och lov så gjorde jag det inte. Jag har syren istället. Men det där, ja, nu är det ju så att man får ju inte sälja av de här växterna mera, men hur tänker ni att man skulle slippa det att folk då ändå vill ha dem kvar, sin berså? Ja, jag måste alltid säga vem ni sitter alla på olika ställen. Det var dumt av mig. Astrid?
Ja, den här dödat balsamingruppen, så efter det så russar man nog ut med lien i högsta hugg, ska jag säga, när man läser den texten. Men det där, nu är det ju svårt för att det är ju så söta och det är bra för insekterna och så vidare. Så nu är det faktiskt jättesvårt att motivera och det skulle vara viktigt att göra det om man vill ha dem bort. Om det faktiskt är så att de är näst efter det här klimatförändringen att minska på artbestånd eller på jorden, så skulle det vara viktigt att få bort dem. Att är det information, information och information som behövs igen?
Marina von Weissenberg ber om ordet.
Ja, alltså, en annan sak som nu också är jätteviktigt som är väldigt aktuell är ju den här hanteringsplanen för bekämpning av invasiva och främmande arter som då nu går ut på en remiss dessutom väl idag. Så det blir väldigt aktuellt och där försöker vi nu också prioritera ännu bättre ställe och var, när och hur de här åtgärderna ska göras. Och jag måste säga att jag tycker att just den här informationen och rapporteringen, att man rapporterar över de iakttagelser man har. Men det vore bra också om våra större kommuner och det där städer skulle involvera till exempel alla gymnasier i Finland. Alltså få elever att gå ut och göra det här. Det här är ju som ett idrottsevenemang. Man alltså måste verkligen svettas för att göra det här. Så det där... Jag tycker att vi borde, samtidigt har vi en liten sån här nisch med att kanske göra den här naturen mera, kunskapen om naturens mångfald närmare människan. Samtidigt gör man en bra åtgärd och så ska man göra de här åtgärderna just på de ställena var det mest behövs. Så den här hanteringsplanen nu som kommer ut, så den kommer att då iaktta de här ställena. Speciellt ju för oss här i Svenskfinland så vad det behöver göras. Så att vi då inte...
Säg något exempel, vad är det som är hög prioritet vilka ställen?
Till exempel, nu går jag till exempel över då till djurarter också. Mm. Alltså då är det i skärgården till exempel nu minkarna. Att man vill bli av med minkarna på de områden var fågelbestånd är väldigt viktigt. Och då måste går man ut där, det här måste ju också göras då med rätt rådgivning, inte när du bara så att skolelever börjar tassa omkring och göra vad som helst, utan jag menar bara det att med de här växterna till exempel så då vad heter det, där så skulle vi kunna utnyttja mera ännu talkoarbete och sen i fråga om djurarter så där måste ju göras och tidpunkten är ju väldigt viktig. Mm. Till exempel i fråga om minken att det ska göras då när fåglarna häckar. Och tillsammans med Forsstyrelsens människor som har gjort massor, men att det räcker ju inte till.
Men jag tänkte nu få Elina Regård till exempel tala om lupinen som det att man då slår ner den. Då antar jag att man använder till exempel en lie och det där, du har gymnasieklasser ute med lie, så kan det hända att det blir lite opposition någonstans. Vilket det nog blir överhuvudtaget med, alltså det måste väl ske någorlunda kontrollerat i alla fall.
Absolut, och det måste ske en skolning för hur man gör det här också, det är klart. Men jag tycker att vi borde ändå få med ännu mera, kanske, och jag tror att det är många som inte ens vet om det här. Alltså vad vi ska göra och hur vi kan göra.
Men om jag håller mig vid den enskilda trädgårdsägaren, för det är de som jag har sett nu uttala sig väldigt mycket i alla möjliga spalter kring det här. Och det är en del till exempel äldre människor, de säger att de orkar helt enkelt inte ens det som det här enkla att slå ner. Och slå ner och slå ner. Alltså de gamla människor som bor kvar i ett hus någonstans. Och där finns ett regelrätt så här, trots som man också. Att okej, att så var att kom hit och ge böter. Men jag tänker inte göra någonting för jag orkar inte. Så är det här nu en sak som vi ska ha? Att polisen kommer och ratsar min trädgård?
Nej, det vill vi inte och det kommer inte att ske heller. Utan nu är det så att där har också kommunerna nu och miljö... byrån en jättestor uppgift. För att det är så att kommunerna borde hjälpa och vara en koordinator i fråga om just var den människan bor. Och det där till exempel har vissa kommuner har varit väldigt framgångsrika i den här frågan och andra har gjort mindre. Till exempel Nuhange som vi nämnde här, Esbo har också gått väldigt aktivt ut med den här informationen och försöka hjälpa. För att den här grannsämjan, det är ju otäckt när den börjar sen om det är så att man börjar beskylla varandra i fråga om...
Ja, alltså jag kan tänka mig det som upplagt för grannfejder, för att om du tänker dig ett egnahemsområde och så är det någon som tar väldigt på allvar det här och det där börjar genast jobba hårt för att få bort vad den nu har i sin trädgård som inte ska få finnas där och grannen då inte alls bryr sig, så inte, nu kryper det ju över gränsen de här fröna också. Så det där, ja, hur har ni liksom tagit det i beaktande eller med tanke på den här planen?
Nu den här hanteringsplanen för det här, så den sammanställdes nu då och nu är den som sagt, du går ut på remiss i fråga om det här och det där, alla de här skrivningarna, så det är ju, och jag åberopar det att det skulle vara bra att mina kollegor får in så mycket kommentarer som möjligt i det här just för att det är viktigt med den här verkligheten, att det är också på riktigt, vi kan se till att hur vi ska finansiera det här ännu bättre och vilka åtgärder som kan lösas utan att behöva just väcka då ont blod på något vis.
Man skulle inte vilja heller att det blir så här att folk börjar skvallra på varandra och ringa till någon ministerie och berätta att min granne har minsann det och det i sin trädgård.
Absolut
och han tar
inte
bort det fast jag säger.
Just.
Ja, det där Elina Regård, jag tänkte fråga dig, att vad skulle hända om vi bara skulle låta allt det här vara? Jag är alltid intresserad av det här, vad händer om människan inte ingriper, om vi bara lämnar allting? Kan du svara på en sån fråga?
Jag tror att jag kan inte riktigt svara på det, det är ju spekulation. Ja, vi kan säga att lupinerna har nu fått vara. De har kommit ganska länge sedan. Och det är väldigt typiskt när det kommer sådana här nya arter. Att först liksom ser vi dem lite sådär sporadiskt. Liksom ploppa upp lite här och lite där. Och sen helt plötsligt så har den här mängden kommit så stor. Att sen börjar vi se att nu finns det riktigt mycket. Då är det vanligtvis redan på det sättet att det är ganska svårt att göra någonting åt den här saken så småningom och sen går tiden och sen händer det någonting i naturen och kanske kommer det sen naturliga fienden i något skede, men att då har vi fått en annan typ av natur än vad vi har haft innan och det är kanske det som vi är liksom oroliga för här, att vi förlorar de här vissa biotoper eller molnbiotoper och speciellt de här som är lite känsliga och sådana här näringsfattigare och som är mångsidiga idag. Men att sen kommer det sen någon ny balans någon gång i fortsättningen givetvis.
Kan man, alltså det som du egentligen då säger, det här lupinen var ett bra exempel faktiskt, för att jag minns från min barndom så fanns det nog inte alls i sådana mängder som det finns nu. Och då tyckte man ju verkligen att de var jättevackra, för de fanns så sällan, alltså man såg dem här och var. Men alltså det gäller då att reagera jättetidigt egentligen. Man borde kunna förutse.
Mm. Absolut, och allt förebyggande, det är det bästa. Och igen om vi tänker på den här enskilda markägaren, för det är markägaren som har ansvar för sina områden egentligen. Och då liksom det förebyggande är givetvis att man inte slänger trädgårdsavfall i skogen eller i diket utanför tomtgränsen som man ofta har gjort. Så det är ju förebyggande. Eller redan när man ser de där första att man reagerar direkt, så då är det fortfarande lätt och enkelt. Och sen nämnde någon att man kanske är lite försiktig med vad man köper in, att om det är någonting som redan har spridit sig väldigt mycket på närområden, så kanske kunde man undvika att ha skaffat det till sin egen tomt. Men det är ju lite svårt det här också, för det har ganska mycket med växtkännedom att göra. Och vi är ju överlag så, vi är inte så där hemskt bra på att känna växter och hur de beter sig och vad de heter. Och därför kanske den här diskussionen känns i början i alla fall ganska svår. För jag tror att väldigt många människor de inte riktigt känner till att vad det är för en växt som vi pratar om, som ni redan nämnde. Och sen att hur beter den sig. Men att sen om man känner till den utseendemässigt, och sen om man börjar förstå att hur den beter sig, så då blir det liksom lite enklare. Och här är givetvis kommunernas rådgivning och statliga rådgivningen är väldigt viktiga, och vi får hela tiden mera information. Mm. Men att den informationen är inte riktigt ihopsamlat ännu, men det är det som man jobbar med för tillfället. Jag tror att efter 2 år så är vi väldigt mycket klokare.
Vad tänker du, Astrid, om den här listan på växter just som man då inte borde ha? Ser du att den är bra så som den är, eller är det någonting till du tycker borde vara där, eller är det någonting som vi är onödigt känsliga med, eller hur resonerar du?
När jag reagerar till exempel på det där gullriset, jag har inte förstått att det också kan vara en pest och en plåga. För att vi har nu försökt hålla liv i våra 2 exemplar, och svårt har det varit. Men det finns säkert mycket av den på något annat ställe.
Jag har samma erfarenhet av gullris. Jag planterade en gullris för säkert 12-13 år sedan. Den var jättefin ett par år, och sen så gick den liksom ut, och jag försökte hålla liv i den också. Så jag läste det och tänkte att hur kan gullris vara en invasiv art när inte ens jag lyckas hålla liv i den? Vad säger du, Elina?
Jag tänkte Elin också lite på den där listan som du hade där i början. Ja. Så att om du tittar där veraslight.fi, så där finns listade de arter som man anser att är farliga just för tillfället då. Men sen kan vi ha vissa områden i Finland där sen man redan känner till att det finns några arter till som har börjat bli lite besvärliga. Jag tror att det här gullriset hör till den gruppen. Mm. Så att vi ska lite, liksom vara försiktiga med den.
No, det var ju tur att den dog ut i min trädgård, så behöver jag inte gräva upp den åtminstone.
Och jag behöver inte ha dåligt samvete heller.
Nej.
Och då var det här trädgårdsgullriset, alltså inte det som vi har i vår egen natur.
Ja, alltså jag köpte det från en trädgårdsaffär. Och jag minns ju inte precis, det finns olika typer av gullris. Det finns lägre och högre, men det här var en hög sort nog. Den var jättevacker, några år.
Men det som jag ännu vill säga, jag tycker det var jättebra som har kommit fram här, är det här att när man då håller på att bekämpa, så för Guds skull, kasta inte det här i någon allmän kompost som man har. Utan då på den här portalen finns det, alltså vissa av de här arterna, de måste brännas. Och de ska sättas in i en säck och slutas. Alltså det finns väldigt strikta.
Nu torkar folk svetten i pannan när de hör dig berätta det här. Jag tänker att jag orkar inte.
Nej, men jag menar bara det att kanske det här komposten inte är det bästa. För att jag måste säga att personligen just den här jättebalsam, så jag har fått den också i vår trädgård, men har nog blivit av med den. Men jag köpte mull som hämtades till oss. Och det var ju med i denna mullhög. Rötter eller frön av denna art. Och där börjar den ju sen. Men att den finns inte mera. Men att det krävde nog lite just knyckande och grejande där. Men att det på det sättet är viktigt att den här kvaliteten också med hur en mull man köper till exempel till egen trädgård eller kompostjord. Så det är bra att kolla upp det också.
No, de säger ju nog alltid att puhdas hamulta. Att inte det är någon som köper någon som det står att puhdas hamulta täynnä siemeniä. Att det är liksom, det sägs ju nog att den ska vara ren och fri från sådana frön. Men kan man sen vara helt säker om inte den är packad i påsar?
Hur är det med oss här i Hangö? Våra sopor förs ju att brännas till vandat om man alltid har plats i veckans soptömning eller månaden, så att det finns plats för lite rötter i någon säck. Kan man lägga dit det eller måste man föra det skilt någonstans? Kan man lita på att det faktiskt förs till förbränning direkt?
Alltså det tror jag nog att du kan lita på, om det är ja. Så att avfallsen bränns annars också.
Ja. Sen en sak apropå det här och avfallet, just jag tänker på den här jättebalsaminen. Så man knipsar det där då i början av sommaren när de är 5-10 cm höga, så blir det ju inte några mängder av avfall. Men då när vi hade talko med jättebalsaminen här i Hangö, så var det ett problem för stan. För det var så otroliga mängder av den där de växer sig par meter höga och tjocka, saftiga kälkar. Att vad skulle stan göra sig av med det här avfallet? Så att den lönade sig att knipsa tidigt på året. Mm. Så har man mindre mängder avfall och kan smuggla med det till Vanda.
Ja, jag kom på här nu just att jag har glömt att titta på klockan. Och Elina Regård har en kund som väntar på henne. Det är de behöver också råd av dig.
Ja, tack så hemskt.
Ja, tack för att... Tack, okej. Okay. Där, hon var precis på väg till sin kund för att ge rådgivning just om sånt här. Det där, nu är det då i full gång, alltså den här blomningen redan, så att man kanske också till exempel lupinerna blommar för fullt. Och nu finns det flera som lyssnar som sa att okej, okay, att det bästa är, och det sa Elina Regård också, att bara helt enkelt slå ner den. Men nu ska man väl inte slå ner den och bara lämna den, för nu har den ju en frön, visst. Vad säger du, Astrid?
Det där känner jag inte exakt till när den har frön. Men om den har frön, så då ska man inte bara slå ner den, utan man borde få bort de där fröna.
Som jag förstår det så borde man, nu har Elina försvinna från tråden, men att som jag förstår det så borde man slå ner den före den blommar.
Absolut,
före
ja.
Den har, och ja. Nu har den redan blommor, så att ja. Nu kanske det krävs ja. Andra åtgärder. Då borde man väl samla upp den då.
Ja.
Det där, jag funderar ännu på det här med att folks integritet, så att säga, den egna trädgården. Okej, vi säger, här lagen säger att vi är ansvariga för det som finns på vår gård. Men om man trivs i sin djungel och man sitter där och säger att jag gör ingenting. Att jag tänker inte göra det. Så vad finns det för liksom lagliga möjligheter ens att ingripa i sånt? Vet någon av er det?
Alltså nu har vi ju en lagstiftning nu i Finland om de här främmande arterna, de invaderade arterna och invasiva arterna. Så nu det där, och den listan som finns och de här åtgärderna som ska göras, så nu är det ju också, måste man säga, en skyldighet att se till att man försöker och blir av med de här. Inte har vi ju annars en lagstiftning i det här i landet i fråga om det här, men man vill hemskt gärna, och det säger de också väldigt starkt, att de vill gå ut med rådgivning. Till exempel de med resrosen, så vi har en övergångstid 2022. Vi behöver mera information om det här. Kommunerna ska hjälpa. NTM-centralerna måste stå in och det där. Och helst så också att om du har ett område och du är inte intresserad, så nu är det kanske då man knackar på dörren och tar en diskussion.
No, jag menar bara, för jag kanske skulle reagera så som jag i tiden när jag flyttade till Helsingfors från Hangö. Och så hängde jag tvätt på min balkong uppe. Jag satt så linor upp så att jag skulle få liksom lite längre. Och så kommer det någon kärring och ringer på dörren. Någon jäkla myndighetsperson som kommer att säga till mig att kaupungen julkisivulautakunta. Har ni hört på maken? Att man säger att man får inte hänga tvätt så där högt på balkongen. Det måste vara nedan om balkongräcke. Och då var jag just så där, skulle jag haft en hagelbräcka, skulle jag antagligen ha skjutit efter henne. För att jag tyckte det kändes på något sätt att det här är min privata sfär. Okej, min byx smittar inte till grannen. Men förstår ni hur jag tänker? Att det är upplagt här för vrede.
I Sverige så får du lägre pris för din tomt och ditt hus om du har parkslide på den.
Aha.
Om du är så ärlig att du meddelar om det, men man kan ju också efteråt. Sen får jag göra lite reklam. Raseborgs miljöförening, eller Raseborgs natur heter det nu för tiden, har idag, tada 18-20 jättebalsam sån här talko vid Ormnäs Knipnäsområde. Så att välkomna dit, bara i gummistövlar och handskar på händerna och vattenflaska med.
No, jättebra.
Den är väl ganska sådär just att det är inte så farligt att bekämpa den. Vi har inte alls gått in på de arterna som också finns som är dubbelt etter värre. Och då är det jättelokor som på riktigt gör grymma brännsår, reagerar med i solljus.
Ja.
Så att när man tar bort dem så kan det gå riktigt illa.
Jo.
Men sådana har jag aldrig ens råkat på någonstans i naturen. Var finns det sådana?
Det finns nog här och där. Det liknar ju den vanliga lokan, hund, eller inte hundflokan, men de här andra björnlokorna. Men att om man undrar så är det vanligen inte, för att den är så jätteenormt stor att om du ser den så känner du nog igen den.
Ja, den är enorm.
Den är så enorm.
Ja.
Därför just så är jag säker på att jag inte har sett den i naturen. Jag skulle säkert
vilja säga det så här till slut. Jag tror att människor nog, om de vet att de har en art som är på det sättet problematisk. Jag menar att du sitter med lupiner hela din gård. Mm. Så jag tror att människorna på riktigt nog vill bli av med det.
Mm.
Alltså i all ärlighet. Jag tror inte att det är så att man... Eller jag hoppas i varje fall det. Att om man blir mer medveten om de här arterna så tror jag att det också leder till ett gott resultat.
Med andra ord, psykologi är viktigt här, hur man går tillväga. Man ska inte bara klampa in och säga att nu kommer jag hit och tänker slå ner alla dina lupiner, utan det måste vara lite mer sådär psykologiskt spelöga här. Men okej, tiden rann ut i sanden. Jag tackar er och tack också för reklamen du gav där, Astrid. Så då vet vi att om någon har lust att svettas idag med jättebalsamin så finns det ett ställe man kan ta sig till.
Absolut.
Och det där så rekommenderar jag än en gång att det finns en utmärkt artikel om det här på vår webbsida, skriven av Linus Hoffman, publicerad igår, där det finns bilder på de här artarna också. Gå in där och läs den. Trevlig fortsättning på dagen, en ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.